vi hittade, trodde jag och tror fortfarande faktiskt, ett kryphål där. Och det var en lärdom från England att pensionärer betalar, har ju ingen högkostnadsskydd där, utan de har ju gratis från första kronan. Så då tänkte vi, det borde vi kunna bjussa för. Jag läste och läste, hittade ingen lag mot det. Så det lanserade vi i början då, att jag tror vi tog 50% för alla över 65. Det var vi tvungna att sluta med gentemot, annars skulle det bli vite och det ena och andra. Och läser man utslaget då från, det var någon förvaltningsdom eller någonting, så jag tycker inte de har heller pekat på exakt vilken regel som skulle skydda det här.
Den svenska apoteksmarknaden är med 20% näthandel den mest digitaliserade i världen. Och de svenska onlineapoteken går före inom svensk e-handel när det gäller snabba leveranser och service. Onlineapoteket Meds har tydligt profilerat sig med service och mycket snabba leveranser. Under förra årets 9 första månader växte Meds med 121% till 317 miljoner kronor. Björn Thorngren är vd och medgrundare av Meds. Välkommen.
Tack så jättemycket. Trevligt att vara här.
Ja, det känns som vi redan har spelat in en podd ute i köket här.
Ja, men det är mycket att prata om onekligen.
Ja, som jag uppfattar när man kollar på hur ni presenterar och sånt, så snackar ni om kundupplevelse och service. Det verkar vara det ni liksom profilerar er med. Vad är en god kundupplevelse på nätet?
Nej, men det är helt rätt. Det är så vi positionerar oss i marknaden. Väldigt tillgängliga och när kunderna behöver det och där de behöver det. Så att man kan nå oss sent på kvällar, helger, och vi levererar alla dagar i veckan och snabbt också, framförallt i Stockholm.
Det är ju inte alla e-handlare som gör det, 7 dagar i veckan.
Nej, det är sant. Samtidigt är det ju då kunderna handlar. Och det vet ju alla e-handlare. Söndagkvällar är ju peak. Och då verkar det konstigt att ha stängt.
Mm. Men vi kanske ska börja, ni är ju ganska stora nu ändå, men vi kanske ändå ska börja vara ni är ju ett online-apotek.
Yes.
Och det där plusset, ni heter ju Meds med ett plustecken, jag vet inte om det ska vara före eller efter. Vad står det för?
Ja, men det är ju en klassisk apotekssymbol. Sen har det varit syfte för debatt hur vi ska ha den. Från början var ju ett plus. Men det var ingen som riktigt kunde förstå att det stod Meds då, förutom vi själva. Så att vi var tvungna att flytta ut det lite. Och först har vi efter. Och så får vi se i framtiden, kanske det är så känt som man kan göra som Viking Line en gång i tiden. NGLI, att vi bara har plusset. Men det är för att verkligen påvisa att vi är ett apotek. Mm. Det är ju syftet.
Vad som är spännande med dig, Björn, det tycker jag att du har ju börjat liksom tvärtom emot väldigt många andra som är i startupbranschen och så. För det är ju ganska vanligt att du driver upp något bra bolag, blir rik, säljer det och sen blir du riskkapitalist. Men du gjorde precis tvärtom.
Ja, men jag har verkligen en omvänd karriär.
Ja. Men det var slumpmässigt att du blev riskkapitalist, eller vad?
Inte riktigt, utan 2001 då, när jag gick ut universitetet, så det var ju tuffa tider. Och det har ju många idag svårt att relatera till när man väljer att raka mellan jobb. Så att jag sökte mig väl dit det fanns egentliga möjligheter.
Men fanns det så mycket riskkapitalbransch då i Sverige 2001?
Nej, den var ju betydligt mindre, och Brainhard som jag då till slut började på var ju en av de få stora som faktiskt fanns.
Mm, mm. Men hur hamnade du där? Du bara sökte och fick det, eller?
Ja, men jag hittade ju någon som skulle sponsra min uppsats, och jag ville gärna skriva den i Silicon Valley. Och samtidigt så funderar jag mycket på vad är det som händer nu som håller på att omvälver en bransch. Och just då kom det som idag heter Wi-Fi. Då hette det VLAN.
Mm.
Och alla pratar om 3G.
Det kanske är svårt för folk idag, lite yngre människor, att förstå att vi tyckte det här var spännande 2001.
Ja, exakt. Nu är det ju
naturligt. Infrastruktur.
Och det är konstigt om det inte finns. Ja. Men då var det helt nytt. Och det var ju stora frågetecken. Hur ska det här fungera rent tekniskt? Det fanns massa olika standarder. Lite som VHS och Betamax. Hur ska affärsmodellerna fungera? Så att Jag kom med en idé dit, de tände på den och sen så spenderade jag en månad i Silicon Valley och åkte runt och intervjuade massa olika aktörer kring det här nya och spännande.
Det måste ju ändå vara en ganska värdefull erfarenhet när man startar e-handel att ha jobbat som riskkapitalist. För jag utgår från att du har lärt dig verkligen hur man fixar processer och hur man tänker. Eller vad tog du med dig från den tiden in i Meds?
Men det är intressant. Jag fick en artikel skickad häromdagen från Harvard Business Review att just de värdefullaste startupsen är faktiskt 45-åringar just som
har startat.
De har gått igenom all data och man tror ju ofta att man behöver vara född entreprenör och börja som 22-åring för att kunna fokusera och jobba dygnet runt. Och det finns ju helt klara fördelar med det. Sen finns det också klara fördelar att ha gjort saker innan.
Ja, men jag har ju sett sådana siffror också att det är faktiskt lite mer grånade personer som blir lyckade när det gäller att starta. Jag tycker inte alls det är konstigt. För att du behöver ju ha massa erfarenheter och kunskaper. Sen, det viktiga är väl snarare att man inte har stelnat, utan att man kan tänka, eller fortfarande kan tänka ganska fritt. Eller vad tänker du?
Jo, men det gäller ju att vara bra på det man gör. Och det finns ju många som är bra inom näringslivet också, fast de inte är entreprenörer idag. Men det betyder inte att de aldrig kan bli det. Utan tar man det man lärt sig, och exempelvis mina erfarenheter från riskkapitalet, sen jobbar jag med M&A-rådgivning och så vidare, då vet man ju vad investerare vill höra. Och antagligen vill investerare höra det för en anledning. Mm. Så att det vi letade efter, det är
vad
det
vill investerare höra?
De vill höra att det finns en stor adresserbar marknad. De vill höra att det är ett tydligt problem man löser. De vill höra att man har ett starkt team som ska lösa det.
Det är inte svårare än så.
Det är inte svårare än så, men oftast så fattas något av de här i nästan alla pitchar.
Mm.
Men det var ju också en trygghet vi hade när vi träffade investerare, när de säger, vi har så många. Det är hundratals som kommer in här varje dag. Men jag visste att nej, det är det inte. Det är ingen som kommer och har alla de här boxarna tickade. Det
måste ju ändå krävas ett visst mod, tycker jag, så här, att bara, jag ska starta ett online-apotek. Jag tycker det låter svårt. Om du skulle säga att jag ska starta ett ny skjortmärke, det hade jag tyckt låter mer greppbart.
Jo, så är det. Samtidigt, Sverige är ju världens bästa land att starta någonting som är hög risk.
Varför det?
Därför att dels är alternativet inte jättebra. Det märkte jag när jag kom hem från ett välbetalt utlandsjobb.
Mm.
De finns inte här. Faktiskt.
Ja. Okay.
Så att, och skatten är hög och så vidare.
Ja.
Och samtidigt nedsidan, skulle det gå helt åt helvete. När vi bodde i London, det var ju väldigt höga avgifter på allt från skolor till boende.
Ja, vad kostar dagis där? Det är så här
15 000 i månaden, det är per barn.
Och du hade barn i dagisåldern?
Ja, vi var väl på väg dit, så det var väl kanske också så här, ett givande. Det bygger ju på att någon är hemma. För att, annars ska har man tre barn, ska man tjäna 45 efter skatt och bara för att betala dagis. Så går det inte. Men nedsidan är ju då att vi behöver inte få in jättemycket pengar. Man kanske får dra ner på saker, men vi kommer att överleva även om det här inte går så bra. Så jag tycker att fler borde testa. Det är ytterst begränsad nedsida. Sen är det klart att man kan starta något som är lättare. Men då det ska vara kul också. Och jag vill ju verkligen göra något som är väldigt stort. Jag vill inte göra någonting som jag skulle kunna finansiera själv och kanske få någon liten utdelning och dra
det har varit sommartugan en grej för dig på. Det här att det är liksom riskkapitaldrivet och att du tänker i stora.
Ja, men absolut. Jag är ju hellre en liten del av något jättestort än tvärtom. Men det är klart att jag funderar på vad har jag missat här, för jag undersökte många delar. Varför är det ingen som har gjort det här? En enorm marknad, en perfekt produkt, och ändå finns det knappt någon som gör det.
Du trodde inte det var sant när du började räkna
Nej,
på det?
Nej, det var för bra för att vara sant helt enkelt. Och jag letade verkligen efter en hake. Jag har ju hållit på med massa olika idéer innan, ska jag säga.
Vad är det för idéer du skrotade då?
Ja, men det som är Instabox idag till exempel.
Men det visar ju som en ganska bra idé.
Det är ganska bra, men det, å andra sidan så var det 15 år sedan. Så att det hade inte varit en bra idé då. Det gäller ju att ha rätt tajming också. Och faktiskt redan apotek funderade på år 2000. Men då var det ju fortfarande
Då hade du
monopol.
Misslyckats.
Ja, det gick ju inte.
Ja, det gick ju inte ens.
Kuba, Albanien och Sverige var ju monopol i världen.
Ja.
Så det hade inte gått. Och nej, men det finns flera exempel. Så att, dels idén i sig är inte värd så mycket, och sen, men sen är ju timing allt. Och jag tror vi hade en väldigt
hade
bra timing.
Hade ni bra timing? Ja.
Väldigt bra timing.
För många snabbväxande e-handlare och DTC-brands är kapitalbindning i varor en flaskhals för att växa snabbare. Du tvingas betala för dina inköp redan när varorna lämnar fabriken. En stor del av ditt kapital binds i varor som du istället kunnat använda till marknadsföring eller sälj. Om du driver ett DTC-brand eller en e-handel som vill växa snabbare kan Trade hjälpa dig med tillväxtfinansiering genom att betala för dina lagerinköp. Trade betalar dina leverantörer direkt och du betalar tillbaka flera månader senare så att du hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. TREYD.io. Om du anmäler ditt intresse på www.trade.io/e-handelstrender utan bindestreck så bjuder Trade på en oberoende kvalitetskontroll av dina varor på fabriken innan de skeppas till dig, helt utan kostnad.
Ni är väl ett ganska tajt gäng grundare, eller hur? Det är inte bara du som driver det här.
Nej, men det var ju det jag kom fram till också snart. Att visst, det, jag har inte hittat någon hake, men samtidigt finns det mycket jag inte kan här. Jag kan ingenting om apotek. Och det är ju en väldigt underlig bransch.
Det är mycket regler och konstigheter.
Ja, och även legendarer i branschen har svårt att förklara varför det är så. Det, har, liksom, det är mycket som lever kvar sedan monopoltiden, där staten tyckte att det är ändå ena fickan till den andra fickan, det är ändå vi ungefär. Och sen har ju vi också utvecklat alla IT-system som är affärskritiska själva. Och det är ju en stor konkurrensfördel, men det är också väldigt svårt att göra. Så att jag insåg att jag kommer inte klara det här själv.
Hur hittade du dina, var det folk du kände? Eller?
Nej, utan vi hade aldrig träffats. Så att,
aldrig träffats?
Nej.
Hur vågar man sånt?
Ja, men det är väl, jag har jobbat som säljare ett tag, så är jag inte jätterädd för att ta kontakt med folk. Och det är verkligen något jag kan rekommendera alla.
Men du snackar runt i dina nätverk? Eller
ja, jag letar på LinkedIn och sa, vill du träffas?
Till och med på LinkedIn?
Ja, det tror jag. Undrar om det inte var där det började. Och sen träffar någon som sa, du borde träffa den här. Ja, men då träffar jag henne. Och hon sa, du borde träffa han. Och sen så till slut träffar jag Johanna.
Så det var ett ganska idogt sökande egentligen?
Ja, men absolut. Ja. Och man lärde sig lite grann på varje möte såklart.
Ja, vad du behövde, vad du ville ha för människor att jobba med.
Ja, men precis.
Ja. Men alla de som ni startade med, är de kvar allihopa eller?
Ja, Johanna har ju slutat av privata skäl. Bor i Kalmar numera. Men jag har en väldigt bra relation. Men Adam som är CTO är ju kvar i allra högsta grad.
Så det funkar då att göra på det sättet? Bara ut och leta på LinkedIn?
Alltså. Ja, men det tycker jag absolut. Och det blir väldigt svårt om man ska göra något som bara är någon man redan känner. Och det där vet du, den klassiska idén. Man sitter och spånar på någon efterfest och plötsligt ska man starta företag med någon som råkar vara i samma rum. Det är ingen liksom, jättebra rekryteringsstrategi.
Nej.
Det är,
jag är inte alltid så säker på heller att det bästa man kan göra är att starta med någon kompis egentligen. Jag vet inte.
Nej, det finns ju exempel. Jag tror Avito-grundarna undrar om inte de är jättebra kompis eller vad. Och är det fortfarande. Så att det finns ju säkert sådana exempel. Men det gäller ju att känna precis rätt person och jag kände ingen som kunde någonting om apotek, så det hade inte varit en möjlighet.
Och så att bli kontaktad av någon, för de vet vi inte vem du är, i och för sig du har ju ett bra track record, men bara bli kontaktad. Du kanske inte ens vill berätta vad du vill starta.
Nej, men lite så var det ju. Och det är ju i sig en vattendelare som vi även använde i rekrytering, faktiskt de första som kom in. Om man var lite för orolig och ställde för mycket frågor innan så tänkte vi, det här är inte för dig.
Nej.
Utan det gäller ju att vara tillräckligt nyfiken för att åtminstone ta sig en halvtimme och fika.
Just det.
Fast man kanske bara fick höra, jag har en jättestor idé, vill du höras?
Alltså, jag måste erkänna att det har faktiskt hänt mig några gånger att folk har kontaktat mig på samma sätt. Och jag har ju alltid brukar hålla emot lite där. Oftast är det ju ganska luftiga grejer. Det är inte alltid. Idéer är ju inte så svårt att få fram.
Nej, det är och så var det. Jag hade ingen finansiering och det var ju fortfarande ganska luftigt. Men om du har läst den här Black Swan så Det gäller att utsätta sig för möjligheter att det ska gå bra också.
Just det.
Och ett sätt är just att ta de där mötena.
Men hur lång tid tog det ifrån att du, nu du liksom verkligen hade en konkret idé, du hade gjort researchen och jag ska starta ett online-apotek. Hur lång tid tog det sen tills ni verkligen började liksom, ni satt på ett kontor och började jobba och ta fram liksom system? Och...
Ja, det tog ett par månader. Eller vi började nog skissa ganska direkt tror jag när vi kom fram till att det här
gör vi. Så det är en relativt snabb, kort period egentligen?
Ja, verkligen. För vi såg ju också att det här är en tidsfaktor, att det gäller att ta den här möjligheten.
Och då hade ni ingen riskkapital eller så heller i början då? Eller?
Nej, eller jo det hade vi. Vi tog in lite pengar direkt från start faktiskt. Så det är ju supertacksam de här första rundan då. Med,
det kanske är den svåraste rundan att
absolut
få.
Absolut, den är ju utan tvekan den svåraste.
Ja. Men då hade du den här erfarenheten att du har jobbat som riskkapitalist. Du visste vilka boxar du måste
precis
checka i. Liksom.
Det tror jag var avgörande. Att vi kunde presentera trovärdig grundarteam och vi hade en väldigt tydlig plan för vad vi ville göra. Och det saknas väldigt ofta i något av de här tre. Bra, stor marknad, tydlig problem man löser eller team. Något av de här saknas nästan alltid i pitchar.
Men kanske en nackdel med apotek, det är ju ingen självklar marknad om man går internationellt, eller hur?
Nej, vi är ju väl att skydda det här. Det är en utmaning för många e-handlare att man kan också handla från England och Tyskland. Så det kan man ju inte här. Och vill någon internationell in i Sverige måste de öppna lager och få tillstånd i Sverige. Så det är ju positivt. Vi har ju starka konkurrenter men ganska få. Men samma gäller ju såklart oss om vi vill in i en annan marknad. Och Sverige är ju också världsledande, by far. Läser du researchrapporter från allt från Morgan Stanley till stora...
Varför är det så?
Nämna om Sverige.
Ja, alltså nu är det online-apotek. Ja. Alltså, eller apotekmarknad överhuvudtaget.
Nej, online just.
Men varför är det så?
Vi har ju gått från att vara sämst, monopol, tillsammans okay med Kuba och Albanien, på 10 år och blivit bäst. Och någonstans hänger ihop här, för att det gick ju väldigt enkelt att genomföra e-recept med staten på båda sidorna.
Mm.
Det här håller ju andra länder på att genomföra nu, men nu ska de ju plötsligt, nu är det 10-100 olika viljor som ska komma fram till hur det här ska göras. Eller inte göras, det är många som inte vill då. Så att Den här grunden har ju funnits och är nu, det är ju 100% e-recept idag.
Mm.
Sen har vi bank-ID som vi tar för givet, men faktiskt...
Det finns inte överallt.
Det finns inte. Det är ju otroligt.
Och ni skulle ju ni hade ju inte kunnat funnits utan bank-ID, eller?
Nej, eller det finns
inte
säkert
recept.
Sätt att identifiera, men det är ju, har man som jag har bott i England och ringer en bank och man ska liksom svara på vad mammas flicknamn var. Det är
ju
på den nivån de har ID-kontroller.
Jag blir lika förvånad som nu när jag checkade in bara för att kolla upp er och checka in med mitt bank-ID och sen hittade jag mina, fast jag aldrig handlat från er så hittade jag mina recept hos er.
Exakt.
Och det är ju det är nästan en wow-upplevelse bara.
Ja, och har du fullmakt som du någon gång har skaffat åt barn eller sen ser du ju deras recept också.
Ja, just det.
Och du kan faktiskt, om någon granne tänker att Urban, han verkar vara en pålitlig kille, då kan du ju handla åt den personen.
Ja, just det. Vi har ju en del framgångsrika riskkapitalbolag som fokuserar på e-handel i Sverige. Och om man tittar på vad de investerar idag när det gäller e-handel så är det i princip bara direct to consumer.
Ja, men det stämmer och det är klart...
Så ni ligger lite, vad ska man säga, ni är inte med i tid där riktigt?
Nej, vi har ju inte heller några riskkapitalist eller riskkapitalbolag som investerare.
De lyckas ju inte locka med.
Nej, de har ju sin modell och det vet jag som gammal VC själv att det ska helst ut i världen. Och man tittar på en KPI och så ser man, oj den här ser jättebra ut, så drar man den till himlen. Men riktigt så fungerar det ju sällan i verkliga livet. Att någonstans så har man grävt ur sitt segment. Och samtidigt också upptäcker man att det man får i ett samarbete med en återförsäljare, det är värt ganska mycket i form av marknadsföring, logistik, kundtjänst och så vidare. Och det här måste man göra själv. Så att netto kanske inte är så fantastiskt ändå. Så det slutsatsen vi har dragit är vi håller ju på att lansera egna produkter också. Så vi blir ju D2C.
Ja, men det är ju ganska vanligt skulle jag nog säga bland de större framgångsrika e-handlarna att man har sina egna varumärken.
Ja, men precis. Och det vi gör att vi kommer ju inte heller, man har en ganska stor risk om man bara har ett varumärke och kanske en eller ett par produktserier.
Att och frågan om hur stor man kan bli.
Hur stor kan man bli och om konsumentpreferensen förändras, vad har man då? Men kommer man in på en stor marknadsplats som vi har ju 30 000 produkter så hittar man ju alltid något.
Ja, du beskriver dig själv som en marknadsplats, inte som en återförsäljare, eller?
Ja, det är väl egentligen samma, det är en definitionsfråga, ja. Vad det är. Det är väl återförsäljare tekniskt i och med att vi köper in det och äger produkterna och sen säljer dem. Vi är inte en marknadsplats på det sättet.
Tycker du riskkapitalist? Den här är för enögda här då, när de bara fokuserar på D2C? Liksom.
Ja, det är lite, deras modell också bygger ju på att en av tio ska gå till himlen. Och ibland hittar de en Kaja och jag skulle säga att Bianca är väl ett unikum där i sin
verkligen
träffsäkerhet, utveckla produkterna och koppla till målgruppen och så vidare.
En sån tydlig liksom, har ju sån relation till sin målgrupp. Som,
precis, men sen så har du ju Odd Molly och andra som men plötsligt så träffar de inte längre målgruppen eller målgruppen tog slut.
Det, ja, hela Sverige växer kan upp inte, och börjar klä sig annorlunda.
Ja, precis. Den växer vidare och då gäller det att hela tiden växa med. Så att har man ett grundutbud med alla världens ledande varumärken och sen också kan sälja sina egna produkter till dem. Vi har ju 700 000 aktiva kunder som vi kan gratis marknadsföra våra produkter till. Då har man en mycket starkare kombination som dels kan göra oss till en unik destination, växa marginalerna men också skapa en stabilitet över tid.
Äntligen! Här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shelfless, Brings allra största satsning på snabba och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka. Men vad innebär Shelfless egentligen för dig? Jo, nu ska du få höra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista med order och returer tillsammans med 1000 andra grejer. Saker ska skickas och hämtas och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shelfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor. Och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och swoosh, så kan du lägga din tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shelfless idag. En fulfillment-tjänst från Bring.
Hur kommer nätmarknaden se ut? Apoteksmarknaden se ut om 10 år? Hur långt fram vågar du sia?
Ja, men jag kan väl göra både och. Ja. För det så tror jag i princip allt kommer vara online.
Allt?
Absolut, det mest.
Du menar att alla apotek kommer att ha online-verksamhet? Ja, eller menar du all försäljning?
All försäljning. Om man jämför med böcker är 60% online idag. Mm. Vi ligger nu 20%, när vi startade var vi 5%, så det har ju växt väldigt snabbt till 20%.
På ganska kort tid.
På kort tid, ja. Så där kommer vi fortsätta upp till 60% och kanske inte 100%, men säg 70-80%.
Det brukar ju bli, finns det inte någon sån där nyckeltal där att någonstans vid 30% så slutar all tillväxt i den fysiska kanalen.
15 till och med.
Är det så lågt?
Ja, hur vi och andra har satt.
Okej, så då är vi redan där egentligen?
Ja, vi har passerat den. Det gjorde vi 2020. Ja. Och det har ju också lett till att antal apotek minskar. Antal fysiska apotek. Och då har ju Sverige redan minst apotek per capita i hela Europa.
Ja. Alltså jag tittade på den här, det var ju för en relativt gammal rapport, men från Apoteksföreningen. Hade en ganska gedigen rapport om apoteksmarknaden som jag tittade på. Och där kunde man ju se en ganska dyster utveckling när det gäller vinster inom apoteken. Rörelsemarginalen låg på 4,6 2009 och 2020 så var den ner i 2% snittet i branschen.
Nej, men det är en intressant marknad för prissättningen, både inköp och försäljningspris är ju reglerat.
Man får inte sätta vilka priser man vill.
Nej. Och man får inte heller ge rabatt på något vis, eller bonus eller någonting.
Men ni har ju råkat lite i blåsväder.
Ja, eller vi hittade, trodde jag, och tror fortfarande faktiskt, ett kryphål där. Och det var en lärdom från England att pensionärer har inga högkostnadsskydd där, utan de har ju gratis från första kronan. Så då tänkte vi, det borde vi kunna bjussa för. Jag läste och läste, hittade ingen lag mot det.
Du ville ge tillbaka pengarna man betalar upp till högkostnadsskyddet.
Ja, ja. Så det lanserade vi i början då, att jag tror vi tog 50% för alla över 65.
Men det fick ni inte göra.
Nej, det visade sig att det var vi tvungna att sluta med gentemot, annars skulle det bli vite och det ena och andra.
Men du tycker fortfarande att ni egentligen har rätt att göra
så? Ja, och läser man utslaget då från, det var med någon förvaltningsdom eller någonting, så jag tycker inte de har heller pekat på exakt vilken regel som skulle skydda det här.
Du, jag pratade här med Arne Andersson, som de flesta känner till.
Arne på posten,
Arne som på inte posten, är på posten. Som, ja, han är fortfarande på posten, men det är bara några veckor kvar, tror jag.
Aha, okay,
ja. Så att, men han är inte anställd på posten, men han jobbar fortfarande för dem. Men, och då snackar vi en del om det här med quick commerce. Nu vet jag att det är ju Foodoras begrepp.
Ja,
jag tycker ändå att jag tycker det låter bra, quick commerce. Men ni har ju verkligen, det här med snabbhet är ju någonting som kanske mer än någon annan egentligen ni har profilerat det med, eller hur?
Ja, och vi har kanske varit dåliga på att föra ut det.
Jag hade ju missat det, för jag, som jag sa till dig här, att jag brukar alltid handla på Apotea, men nu kommer jag nog börja använda, med tanke på att ni dessutom har ett lager typ 2 kilometer från där jag bor.
Ja, men det är ju vår stora USP att vi är där kunderna finns, ja. Och också sitter där allihopa från ledning till farmar.
Men det här var något med snabbhet. Jag utgår från att det här var något du hade redan i den grundläggande idén, eller?
Absolut. Ja, det var ju vår grundidé, och när vi träffade Julian på Ermion och sa jag kan möjliggöra det här åt dig, så
vi var ju hemma.
Lanserade det här tillsammans med dem.
Ja. Så ni har varit ett väldigt tajt partnerskap där med Ermi då?
Ja, men absolut, kring Express tycker jag. Och det är en viktig del av vårt erbjudande, men kanske ännu mer i vår profilering utåt. Att den här möjligheten finns. Du behöver inte använda det varje gång, men har du bråttom så är vi där för dig.
Men hur stora, av de som har möjlighet att välja de här 2 timmars leveranserna, eller kortare, hur stor andel av, för det är framförallt i Stockholm man kan få det, eller?
Ja, det är ju bara i Stockholm.
Det är bara i Stockholm. Hur stor andel av kunderna väljer den här riktigt snabba leveransen?
Ja, men det är,
för man får betala var det 56 kronor.
Ja, precis.
Ganska överkomligt ändå.
Ja, jag tycker att många, i början så hade vi ju gratis express, och dels blev det lite ohållbart att köra ut en ask Alvedon.
Ja, för det var så folk gjorde när de köpte en ask Alvedon.
Ja.
Fast har man huvudvärk?
Så. Ja, precis. Jag ska inte säga att det var standard. För generellt sett så har vi högre ordervärden på Express. Så att redan där kan man räkna hem lite. Men sen insåg vi också att det är rimligt att ta betalt, och det finns en acceptans för det. Så att sen har vi ju en order gräns där. Kommer man över den så får man faktiskt fortfarande Express gratis.
Okay.
Och även receptbelagt är ju gratis, och det beror ju på att det är subventionerat, så vi vet ju inte alltid vad ordervärdet är.
Nej.
Är man över gränsen så betalar man inget, men så får vi det efter då från staten.
Men hur stor andel väljer det här?
Ja, men det är mellan 5-10% ska jag säga. Jag
har så inte, det är relativt liten andel ändå?
Ja, men det är ju då de flesta, eller många, har ju inte möjligheten ska vi säga, för att de bor utanför täckningsområdet.
Ja. Men är det hela Stockholm?
Det är det. Det är 1 timme i city och 2 timmar i min närförort då.
Men om det ändå är så pass få som väljer den här riktigt, jag menar de andra vanliga är ju också snabba.
Det är väl men det är ju så här, samma kväll är ju ganska snabbt.
Det räcker
också för de flesta.
Ja.
Så kan man då slippa betala, så visst, vi hade ju kunnat öka den här genom att göra det gratis såklart. Och sen tror jag inte, vi har inte marknadsfört det här till mycket, för i och med att många inte vet om det. Men det är uppskattat, och det är ett bra sätt att särskilja oss. Men om man går tillbaka då till quick commerce, ja, men då skulle det vara ännu snabbare, att de pratar om en kvart eller någonting.
Men är det ens rimligt att ha så snabba leveranser?
Det låter orimligt, för det är inte lätt att hantera en timme.
Men det borde ju rimligtvis ta en kvart att göra färdigt paketet.
Ja, visst. Och sen också ska man ju helst ha flera paket i en, för att det ska bli hållbart både ekonomiskt och miljömässigt. Men den stora skillnaden är ju att för att det här ska vara möjligt så måste man ju ha massa smålager. Och då får man ju inte plats med hela vårt utbud, som är en av våra stora fördelar. Att vi har ju 10 gånger mer produkter än ett vanligt apotek. Och för att vi ska bygga en rimlig varukorg också, så kan vi inte bara ta ut en liten subsegment, var det topp 100 eller vad det blir.
Det blir för dåligt erbjudande.
Ja, det blir för dåligt erbjudande för kund, och det blir för liten order för oss. Då måste man ju ta en väldigt hög leveransavgift, och ofta ganska bra betalt för själva produkten.
Hur måste en organisation se ut om man ska kunna ha så här snabba leveranser? För det handlar inte bara om en snabb leverans. Du måste ju ha en snabb, och få ihop varorna och lägga dem i en låda. Och
Nej, men det gäller ju att...
Hur får man ihop en sån organisation?
Nej, men det gäller ju att plocklisterna som prioriteras då. Att här är det en snabb leverans.
Ja. Och
det
man har ju IT-systemen att de snabba leveranserna går före. Liksom.
Ja, men precis. Och så har vi ju teamlead som kan göra manuella bedömningar också. Så att, och fördelar att då plockar man det här före. De som kanske ska ut klockan 9 ikväll. Men det är ju inte bara expressleveranserna som prioriteras så, utan allting prioriteras emot en stopptid. Och man plockar det som ska gå närmast först.
I och med att den här snabbheten bygger på att ni har lager rätt centralt i Stockholm, innebär det här att ni kommer bygga upp nya lager utanför Stockholm framöver?
Ja, men det är en spännande fråga, och såklart så vill vi kunna erbjuda express och snabba leveranser överallt. Jag är nästan tillbaka i den här quick commerce-diskussionen. Det måste ju vara ett fullständigt lager då. Vi kan inte öppna
ett
halvt lager där.
Och det är ganska stor investering.
Ja, det går ju att hitta samarbetspartner för att det inte blir en investering i sig. Men operationellt så vi vill ju ha väldigt bra skalfördelar. Det är ju en bransch med väldigt tajta marginaler, så vi måste skapa skalfördelar i allting vi gör. Och då verkar det ju dumt att dela på sig egentligen. Och sen så måste det också finnas en tydlig förbättring för kunden.
Ja, men om man bor i Göteborg så måste det vara bättre om man har ett lager i Göteborg. Eller?
Men marginellt bättre ska jag säga. För att det måste även finnas en infrastruktur sen på mottagarsidan och få ut det här då snabbare. Och inte bara i kanske på Avenyn, utan i Storgöteborg och kanske till och med förorten och kanske till och med Varberg och så vidare. Och när man tittar på det så går det inte så jättemycket snabbare även om man har ett lager i Göteborg.
Jag trodde det var större andel. Du sa 5-10% som väljer de här ultrasnabba leveranserna. Så det är inte så stor andel av kunderna egentligen som behöver de här jättesnabba.
Nej, det vi skulle vinna är ju samma dag leverans i Göteborg. Vi har en teoretisk sån, men då måste man beställa i princip 4 på morgonen. Det är väl nattens leveranser då som kan gå samma kväll. Men där man landar ofta i den här kalkylen är att det är väldigt mycket jobb för en ganska liten förbättring.
En annan grej som jag tycker är spännande med er, det är att ni är en av de få, nu får man nästan kalla er en större aktör här. Vad tror ni slutar på förra året omsättningsmässigt?
Ja, nu är inte det klart. Jag kan inte riktigt gå ut på det.
9 månader så var det 317 miljoner.
Ja, något sånt. Och det har ju fortsatt
i samma stil. Ni borde landa på 500 eller någonting.
Det är ingen orimlig slutsats.
Så då kan man inte, då är ni ju ganska stora ändå. Men det är ganska få större aktörer som har valt att samarbeta med Amazon. Men det har ni gjort. Hur tänkte du där?
Ja, nej, men det är många som är negativa till att försöka ens att samarbeta med en så stor organisation, och man är rädd för...
Men du är inte rädd för stora organisationer?
Nej, jag har jobbat och gjort affärer med många liknande stora bolag, telekombolag och flygplats. Ta Dubais flygplats är ju en enormt företag. Och det är klart att det finns exempel om man lider risk och hamnar i en mindre bra position.
Man ska väl säga att ni kan väl knappast sälja apoteks, alltså medicin, alltså receptbelagt, utan det är receptfritt.
Ja, precis. Ja. Precis. Men sen finns det också väldigt många exempel som har gjort väldigt bra affär med den här typen av företag. Så att om man vet vad man gör och sen går in också med ambitionen att vi provar och...
När drog ni igång det här?
Ja, vi blir fortfarande, skulle jag säga, uppstartsfasen. För nu håller vi på att lansera en hel del egna produkter och de styr vi över. Men annars så vill vi göra det här i samarbete med våra leverantörer. Och där finns det väl samma skepsis, skulle jag säga. Som hos...
Det är inte alla era leverantörer som vill sälja.
Nej, det är en del intresserade men lite tveksamma. Och det
gäller... Varför vill de inte vara...
Nej, men de är väl rädda för prispress, antar jag. Vi ser det som att vi är en bra partner för dem, för det är ganska svårt att komma igång där. Och är man en enskild...
Mycket svårare än man tror, ska jag säga.
Ja. Det är ju rätt många möten och interaktioner och annat som ska in.
Ja, och sen svårt. Jag har ju kompisar som jobbar mot Amazon, och det verkar ju, även när man som representerar väldigt stora bolag. Och det verkar ändå väldigt besvärligt. Man tänker att man kunde ha någon slags gräddfil om man omsatte några miljarder, men så verkar
det inte. Nej, men det är också en lärdom, tror jag, med att jobba med stora bolag. Det är ju, gäller att bygga relationer på alla nivåer. Mm. Man kan inte bara dundra in och säga här är vi.
Det går inte att köra opersonliga digitala som funkar rätt bra i Sverige ändå.
Ja, precis. Det,
men det funkar
jag,
inte.
Det tror jag inte på. Utan, det, vi måste lära känna varandra på alla nivåer och hitta vad är en win-win för båda parter. Och kommer vi dit är jättebra, kommer inte dit så står inte vi och faller med den. Då har vi i varje fall testat. Och
men det låter som att du egentligen inte räknar med att det här kommer bli någon viktig kanal för er, eller?
Nej, men inte på väldigt kort sikt. Men om vi är tillbaka med 25-årsperspektivet, så, som jag tror faktiskt Amazon är mer inne på än många andra.
Det är ju någonting som särskiljer Amazon. De har ju 25-årsperspektivet, garanterat.
Absolut, nej, men de blev ju, var ju många som inte var så imponerade av deras start här. Och det var säkert inte meningen, men å andra sidan så tyder det väl på också att de är här på väldigt lång sikt. Hur det går nästa år kanske inte är jätteviktigt.
Nej, det tror inte jag heller. Mm. Men det var ju, jag tror nästan att det skadade liksom svensk e-handel det där att det var sån dålig start. För då började jag helt... Alla liksom så här, nej men vi behöver inte bry oss om Amazon.
Kanske gynnar dem då?
På sikt kanske, för att då tänker att då kan de, trots att de är sådana giganter, så kan de flyga under radarn.
Ja visst, och de kommer ju lösa det här. Och jag har en dotter som studerar i USA och handlar mycket på Amazon i USA åt henne. Och där ser man ju hur bra det här funkar. Och förr eller senare kommer det ju funka så här också. Så att, Det är nog mycket bättre att försöka jobba med än mot generellt för det mesta.
Men när ni säljer via Amazon då, ser du det som en marknadsföringskanal då, eller hur tänker du kring det?
Jo, men det är lite så vi ser på det, för att då tänker ju någon, oj, då ska de ha en avgift också. Men i övrigt, vi lägger ju pengar på Google och Facebook också, så att det, så kan man absolut se det, att ja, men då lägger vi det på Amazon istället. Och ofta är det ganska lönsamt att vara tidig i nya kanaler. Det är ju...
Så för dig är Amazon en marknadsföringskanal, ingenting annat egentligen?
Ja, men det är på kort sikt kanske, men på lång sikt kan det absolut vara en viktig försäljningskanal. Det är inte det idag, och det kommer kanske inte vara det på ett tag.
Men många har ju den här erfarenheten att det ändå är ganska besvärligt att komma igång med Amazon och så. Och det är samma erfarenhet du har, eller?
Mm. Ja. Det är ju krångligt att starta apotek också, får man ju säga.
Ja, det utgår jag från att
ja, det är krångligt. Så det finns ju en fördel kanske att det inte är jättelätt för alla att dra igång det här. Och det är en av de stora fördelarna vi har i vår bransch, att man kan inte dra igång det i ett garage. Med nästan alla andra e-handelssegment, så man kan börja sälja lite och ha lager hemma i lägenheten och sen bygga från det. Men ska man starta online-apotek, då måste man dra igång. Och det kommer kosta ett par hundra miljoner, det kommer ta ett par år.
Mm. Man kanske måste vara riskkapitalist när man börjar, eller?
Ja, exakt.
Ja. Du sa det att ni kommer sälja era egna produkter. Jag var inte medveten om att ni hade egna produkter. Är det något nytt? Eller?
Det är det absolut. Så nu har vi nått, tycker vi, en storlek med... Vi har ju nästan 700 000 aktiva kunder. Och kan bygga upp, vi har varit med och byggt upp andra varumärken, ska man säga, några som har startat på nästan ingenting. Vi har gjort gemensamma marknadsföringskampanjer, vi har frontat dem i våra kanaler och de har växt och det har gått jättebra, och nu tycker vi att nu kan vi göra det för våra egna också. Så vi har lanserat en serie kosttillskott och har ju en vi brukar säga ett fyrverkeri av lanseringar på gång då.
Okej. Så det är inom det segmentet kosttillskott, det är där ni kommer att satsa?
Nej, utan det är det första. Vi kommer lansera inom i princip allt vi gör.
Även huvudvärkstabletter och sånt också?
Absolut.
Ja. Hur stort tror du det kan bli då för er?
Ja, men tittar man runt lite i dagligvarubranschen, så står ju ofta egna varumärken för runt 20%. Jag tror vi kan hamna högre än så, man bortser från receptbelagt kommer vi aldrig göra. Så att man får ju ta på det andra då. Och det får ju inte vara för påträngande så att man upplever att jag kan inte köpa det egentligen, jag har det säljs bara medsprodukter hela tiden. Men så länge vi kompletterar och bygger ut vårt utbud och gör det bättre, så blir vi också en unik destination. Så att det är något positivt och inget som är i vägen för det man egentligen vill göra.
Men kommer ni bredda ert sortiment till nya segment och så framöver?
Ja, men det gör vi hela tiden och det är en pågående diskussion egentligen, var går gränsen? Och så länge det handlar om hälsa och välmående, alltså det förebygger dålig hälsa eller
det ska behandlar. Finnas en koppling till hälsa,
ja,
och välmående. Ja.
Samtidigt kan man ju säga att hälsa börjar ju genomströmma allt egentligen. Det är ju ett tema i de flesta branscher.
Som apotek, där har man ändå en ganska god möjlighet att bygga en ganska stark relation till sin kund. Eller? För att apoteksvaror, det är väl ändå något, jag kanske bara utgår, men det köper man med en viss regelbundenhet, eller hur?
Verkligen.
Det är skillnad om man köper en iPad, köper man kanske bara var fjärde, var femte år eller sånt där. Det blir liksom ingen relation till dem.
Nej, speciellt är att det utbudet vi har, det är ju allt ifrån tandkräm till shampoo, till kosttillskott, till...
Jo, men jag har ju börjat handla shampoo, ja, på apotek, och det är ju bara för att, ja, men nu måste jag ha någon huvudvärkstablett, men då kan jag lika gärna beställa shampoo när jag ändå är i farten. Liksom.
Ja, men precis. Och det är ofta min fråga när man träffar framförallt män och säger, jag handlar inte på apotek.
Mm.
Och så ser de lite stolta ut.
det är liksom att jag är frisk.
Ja, men precis. Ja. Men då frågar jag, men du tvättar väl håret? Och det är ju motsatt då, det kan man ju inte
Nej,
förneka.
Nej, jag tvättar aldrig
håret. Ja, precis. Så att nästan allt som finns i ett badrum och mycket av det som finns i köket faktiskt. Vi säljer ju en hel del nötter och flingor och så
alltså
vidare.
Alltså det förvånade mig lite att ni säljer sånt.
Ja, men det, återigen har vi en koppling till hälsa där. Så det går absolut att komma in där. Och det finns väldigt mycket av det som man kanske går till en mataffär som man egentligen hittar mycket billigare och bättre hos oss.
Mm. Klart. Men vad är ditt största fokus nu framöver här? Nu har vi pratat om vi ska snacka om 25 år, men om vi säger närmaste halvåret då?
Ja, men mycket fokus, det är väl alltid fokus, men nu är det extra fokus på logistiken. För nu börjar vi med vår automation och det gäller att få det att fungera och vi måste bygga om.
För ni har inget automatiserat lager nu?
Nej, vi har ju varit helt manuella och jag har ju träffat bolag som omsätter både 3 och 10 gånger mer än oss som fortfarande är manuella och nöjda och stolta med det. Så att det är ingen...
Men tror du på automation verkligen? För det här finns ju liksom lite olika... syn på i branschen.
Ja, vi börjar med det finns ju inleverans, plock och pack egentligen är det som händer på ett lager om man bortser från rådgivning som tillkommer från oss och administration där. Så nu börjar vi med packet som är ungefär hälften av arbetstiden.
Det är kanske lättare att automatisera.
Ja, det är en vad jag skulle kalla no-brainer när man kommer upp
i.
När
du säger packet, det är liksom den sista stegen när man lägger ner dem i lådor och...
Exakt, ja. Exakt.
Och det går att automatisera.
Det gör det och det kostar inte hundratals miljoner. Det är inte gratis men det finns...
Och det går att räkna hem det relativt fort då?
Eller? Väldigt fort skulle jag säga.
Uh-huh.
Sen plocket, där råder det ju delade meningar helt klart.
Uh-huh. Men man kan ju nästan dela upp e-handeln i de som tror på automation och de som inte tror på automation.
Ja men absolut. Och de som inte tror på det har ju bra på fötterna skulle jag säga. För det är ofta...
Det är inte bara någon så här konservatism.
Nej, och det är ingen konsult eller någonting utan det är stora e-handlare som räknar på det baserat på deras egna förutsättningar och får inte ihop det. Det har jag träffat flera.
Mm. Men sen är det ju de som tror på det också.
Ja, och jag har träffat lika många som har gjort det och tycker att det är fantastiskt. Så att... Det beror nog lite på hur man räknar och hur bra man var från början, såklart.
Nej, jag har ju liksom argumenten jag hör när jag pratar med e-handlare som har automatiserat, det är oftast att du får bort felplock och sådana saker.
Exakt.
Så att det handlar inte bara om att kanske spara pengar. Eller ja, du sparar ju pengar på om du får bort felplock. Kundupplevelsen blir ju bättre om... Jag menar, finns det någonting man blir surare på egentligen när man får fel grejer?
Nej, men helt rätt.
Det är nästan värre än att inte få dem alls.
Nej, och ja, eller ja, ibland blir det att något glöms eller att det blir fel. Och det där är ju en ganska liten, inte ens en procent, men de kunderna är ju absolut inte glada.
Nej.
Och vad är det värt? Så man får ju ta med det, sådana saker i beräkningen, helt klart.
Men då, håller ni på att trimma in det här lagret nu då, eller?
Ja, den ska gå igång vilken dag som helst.
Ja, så det blir, just den sista biten.
Ja, precis.
Men ni ska inte ha de här små vagnarna som snurrar omkring i stora matriser framöver?
Jo, men vi tittar på det också såklart. Och sen händer ju ganska mycket nytt i den här branschen också. Så att det finns andra typer av lösningar och jag tycker det har hänt alldeles för lite. Och pratar man med folk som har varit länge i branschen så säger de att men dagens maskin är ungefär samma som vi tittade på för 20 år sedan.
Det är så alltså?
Och det är väl för att e-handeln kanske inte har varit så stort att det har dykt upp så många leverantörer. Men nu dyker det upp nya företag och jag tror att de befintliga får nog börja skärpa till sig lite också och tänka nytt.
Ja, ja.
Så det kommer hända mycket inom den här och jag tror inte att det kommer vara en fördel att ha ett system som man köpte för några år sedan, om några år. För
det då är det gammalt. Det brukar aldrig vara faktiskt.
Ja, det har ju varit det hittills, så tror jag, köpte man något för 15 år sedan så står det ganska bra idag.
Ja.
Men det kommer nog inte vara så om 15 år, om man har det perspektivet.
Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betallösningar. Vi är Nordens största leverantör av skräddarsydda betallösningar för e-handel. Med oss höjer du shoppingupplevelsen för dina kunder och maxar möjligheten att få avslut i kassan. Du får betalt direkt och dina kunder kan välja att betala på det sätt som passar just dem bäst. Vill du också ha en personlig partner som ökar din försäljning? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00.
Du, sen du startade Meds, vad är det som har förvånat dig mest egentligen?
Det som har förvånat kanske hur svårt det är att bygga ett varumärke. Det har jag aldrig gjort innan. Då hade jag kanske förstått hur svårt det skulle vara.
Ja, och ni har ju ändå sats. Jag menar, ni har haft ganska profilerad reklam och så här.
Ja, nej, men Måns Zelmerlöw på hästen gjorde ju mycket för oss.
Den funkar bra, eller?
Absolut, det får man ju säga.
Och där känner man ju att göra sån måste man nästan vara lite galen när man börjar göra sån reklam, eller? Man får inte vara en fegis i alla fall.
Nej, och det är ju Marika, vår marknadschef, som får ta all cred för att ha gjort det.
Men hon måste ju övertyga er också.
Ja, det var inte så svårt. Nej. Jag tror inte ens att frågan ställdes, utan det kom en färdig video. Hon fick förutsättningarna, vi har tecknat kontrakt med Måns och vi har köpt tv-tid på TV4 om 2 månader. Gör nog kul.
Det var hennes uppdrag. Alltså.
Ja, och då har hon precis börjat. Så att det här hade
men det
inte,
gav effekt.
Det gjorde det verkligen. Men bakgrunden var att vi hade gjort en serie reklamer först som var mer sitcom-baserade, klassiska. Och tyckte att det funkade så där. Och sen så kom ju Marika och andra fram till, men han är ju ändå sångare. Klart han ska sjunga. Och sen hur hästen kom in i bilden, det är bättre att hon berättar, tror jag. Men det blev ju väldigt bra.
Nej, för jag tänker på liksom, ni har ju en formidabel motståndare får man väl ändå säga med Apotea.
Ja, men jag brukar ju prata om staten och kapitalet, för det är faktiskt...
Är de staten då, eller? Nej, de är kapitalet.
Det är ICA som är kapitalet faktiskt. Att de är inte med där, utan staten då, som heter Apoteket konstigt nog, som att det bara finns ett.
Det är
som att staten ska driva banken och livsmedelsaffären. De har ju faktiskt hållit på online sedan 2004 eller 2006 eller vad det är.
Men de kan ju inte vara den största online.
Nej, och
ni har väl gått
störst
om dem, eller hur?
Det vet jag inte om. De har inte gått ut med siffror, så det är svårt att säga.
Men vad tror du?
De är väl ganska stora på receptbelagt online, vad jag förstår. De har inte samma
utbud. Det är en viss trygghet där med staten och så när det gäller mediciner.
Ja. Nej, men det är klart, de har arbetat upp en kundstock kring det sen dess. Sen har de inte samma utbud och priser och service i övrigt. Så att därmed kommer vi andra att passera dem. Men sen kapitalet i ICA har också hållit på länge. Ska man säga, relativt duktiga online. Utmaningen alla de här har är att de har ju 90% av omsättning från butiker.
Så du ser det dina främsta konkurrenter, det är inte Apotea?
Nej, men när vi har en sån enorm tillväxt, det finns ju ingen annan bransch som har sån tillväxt online och haft länge.
Vad landade förra året?
Den siffran brukar vara 50% tillväxt om året, och det är ju ingen pandemieffekt, utan det är ju ett vanligt år.
Mm.
Helt enkelt. Och vi har ju haft jättebra utveckling. Kvartal 3 i år var jättefint och det var ju ett helt öppet samhälle. Så man ser ju skillnader nu i handel. Vissa har ju en enorm pandemieffekt. Andra skulle jag säga nästan ingen alls, och där ligger vi. Därför vi har helt enkelt en så stor fördel. Man vill inte gå till apotek innan, och man vill absolut inte göra det nu. Men tillbaka till konkurrenssituationen då, så har ju de 90% omsättningen från butik, och det är klart att det är tufft att bara överge det och satsa allt online. Så istället försöker de göra båda sakerna samtidigt och bli bäst. Och det är ju sällan det lyckas. Ja. Så att våra konkurrenter är ju gammelapoteken och tar så många av kunderna som ändå kommer online. Det är inte så att vi behöver byta kunder med de andra online-apoteken i dagsläget. Förr eller senare kommer vi ju till det.
Och då, men där är vi inte än. Online-apoteken är inte era konkurrenter just nu.
Nej, men i en viss mån är de ju det såklart. Men jag tror också att det är ingen sån nätverkseffekt i den här branschen. Om man jämför med, ta Blocket till exempel. Det är jättesvårt att konkurrera med Blocket. För har man inte
annonserna
så går det ju inte att... Ingen vill annonsera där inte kunderna finns och vice versa. Och är man först där, då vinner man. Så funkar inte vår bransch. Utan har man en mindre bra upplevelse hos en konkurrent, testar hos oss, jättebra upplevelser, kommer man tillbaka. Men det är ju inte vi
kan, men ni har ju ändå hittat någon slags egen profil också, tycker jag. Ni har ju profilerat er så att ni sticker ut gentemot de andra online.
Ja, men vi är ju dels ett varumärke som inte bygger på pris, utan jättebra service. Och jättebra utbud och allt det där vill vi fortsätta bygga. Och det kommer ju när tillväxten till slut då mattas av blir jätteviktigt. För då, om man tittar på telekombranschen, ser man ju att då hittar ju alla sitt segment. Du har ju Telia, är det stort och tryggt, och sen har du Comvik, billigt. Och vi vill ju vara Tele2 där. Det är en värdespelare. Vi erbjuder bra priser men också väldigt bra service.
Men jag skulle vilja hoppa tillbaka till den här frågan om att bygga varumärke. Så du sa att du var förvånad över hur svårt det är att bygga. Varför är det så svårt att bygga varumärke?
Ja, det är ju helt enkelt att det finns väldigt mycket brus där ute. Det var nog enklare en gång i tiden. Och det här är ju någon varumärkesspecialist bättre på att svara. Men jag tror också att man måste hitta en koppling på ett helt annat sätt. Att kunderna identifierar sig med varumärket. Man kan inte bara blixtra en logga 100 000 gånger.
Det måste ju vara lättare att bygga varumärke om man är ett produktbolag, alltså att man är ett klädmärke eller...
Ja, men precis. Så därför är ju vår slutsats egentligen att det gäller att få så många som möjligt att prova. Vi kan inte bara säga meds.
Och därför tyckte ni det var en bra idé att ge 50% rabatt på högkostnadsskyddet till pensionärer?
Ja, men precis. Nej, men, det
tror ni att ni hade räknat hem dem om ni hade fått fortsätta?
Ja, men absolut, det tror jag.
Ja. Men, det är sådana som konsumerar mycket medicin också.
Exakt. Och det är faktiskt lite underligt i Sverige att vi inte har en fördel för pensionärer. För det är faktiskt de som konsumerar de mesta läkemedlen och ofta inte har de marginalerna som krävs. Men om man som du har testat Expressleverans till exempel, det blir ju en aha-upplevelse. Du kanske nämner det för en kompis, och det är ju den bästa reklamen man kan göra. Och det kommer ju också på sikt att bygga vårt varumärke. Men man måste börja med att bygga upp en relevant kundbas för att sen kunna verkligen stärka lojaliteten till själva varumärket.
Mm. Björn Thorngren, vd och medgrundare av Meds. Stort tack för att du var med idag.
Jättetack. Det var mycket trevligt och tack för att vi kom.
Tack så bra.